Var femte vuxen på Gotland vårdar en närstående. Det kan handla om att man tar hand om ett barn, en förälder, ett syskon eller en vän. Men hur är det då att vara anhörig? Hur påverkar det familjen, jobbet? Ja, hur får man egentligen livspusslet att gå ihop? Och vilken hjälp finns att få? Det är det som vi ska prata om i dagens avsnitt av I verkligheten, en podcast från Socialförvaltningen. Jag säger välkommen hit till Lina Jakobsson. Din pappa, han fick diagnosen demens så sent som i höstas. Hur har hans sjukdomstillstånd påverkat ditt liv så här långt?
Ja, det är ju mycket fix och trix när någon i ens närhet blir sjuk. Så det var ju ganska jobbigt innan, för att det var mycket sjukhusbesök och mycket sånt här som man åkte både med mamma och pappa. Det tar upp mycket av ens tid. Och det är väl just den här känslan att man inte räcker till. Man vill ju kunna ställa upp på sina föräldrar. De har ju ställt upp så mycket på en. Man vill ju ge tillbaks på något sätt. Så det är väl just den här känslan att man inte räcker till. Det är nog det som har varit jobbigast.
Mm. Vi ska säga att du är en ganska ung anhörig, du är 42 år och mitt i livet med jobb och egen familj och sådär. Hur tänker du runt det?
Jo, det är ju det som är det svåra. Livet fortsätter liksom bredvid där, och sen man vill liksom stanna upp och kanske hjälpa pappa massor och mamma och så vidare, men tiden räcker inte till.
Vi ska släppa in Tove Uber också. Du är anhörigkonsulent vid Socialförvaltningens hälsofrämjande enhet. Och ni jobbar just med att ge anhöriga stöd och hjälp. Mm. Varför är det så viktigt att stötta de anhöriga?
Jo, bakgrunden till att det har vuxit fram anhörigstöd runt om i Sverige de sista 20 åren framförallt, så det handlar ju just om det att vi vet att anhöriga kämpar väldigt, väldigt mycket. De står för en stor del av all den omsorg och vård som ges i samhället, obetalt så att säga, som inte syns så mycket i statistiken. Och med allt det känslomässiga som många gånger anhöriga bär på, men också praktiska i vardagen av att behöva göra så. Många gånger så har man ofta en större risk själv att bli fysiskt sjuk eller också utveckla en psykisk ohälsa själv. Och då ser man att om vi lyckas fånga anhöriga tidigt och stötta, finnas med på olika sätt, så kanske vi också minskar risken faktiskt, minskar den en smula.
Mm. Hur pass vanligt är det att anhöriga själva ramlar dit och blir sjuka?
Det finns olika statistik på det, lite beroende på vad man tittar på. Till exempel föräldrar till småbarn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, så tror jag att man pratar om inte jag hittar på nu, så 50% närmare. Och det är ju idag en grupp som man uppmärksammar allt mer. Så. Men även innan en sjukskrivning så tänker jag att vi ska ju få må så bra som möjligt, även innan det så att säga. Så att det gäller ju alla anhöriga vi har kontakt med att få en möjlighet att ventilera sin situation bland annat.
Mm. Hur många i Linas situation finns det på Gotland idag? Alltså hur stort är anhörigskapet på Gotland? Finns det några sådana siffror?
Ja, alltså svaret att exakta siffror saknar vi idag. Som du sa i ingressen här tidigare, så pratar man nationellt om att var femte vuxen svensk vårdar stödjer en närstående med någon form av funktionsnedsättning eller sjukdom. Man tror att det är ett rätt stort mörkertal. För om vi går i en familj där vi har en person som till exempel har en demensdiagnos eller en psykossjukdom eller ett beroende på något sätt, så har vi ju, man kan ju titta i det nätverket, hur många har vi nära? Men sen också då, vad är definitionen vårdar stödjer och hur mår jag i min så att säga anhörig roll? Så det är svårt att skapa en så här bra statistik på det här. Och då har vi ändå bara pratat om vuxna anhöriga, tänker jag, som vi riktar oss till, just den verksamhet jag arbetar i. Men barn som anhöriga är ju också en stor grupp som vi skulle kunna prata länge om också, såklart. Mm. Även där finns det nog stora mörkertal.
Mm. Och din pappa, han lider av demens, men vad är det för andra typer av av sjukdomar som gör att man anhörig, om man säger så. Hur ser, jag vet att ni har ungefär 200 personer som är, går i er verksamhet.
Väldigt, väldigt brett. Det skulle kunna vara väldigt många olika är det om man tittar så. Det är absolut många som är anhörig till någon som har någon form av demensdiagnos. Många inom också fältet psykisk ohälsa och eller psykisk funktionsnedsättning.
För det är några konkreta exempel.
Där kan vi till exempel prata om autismspektrumtillstånd, psykossjukdomar, bipolära sjukdomar. Vi kan prata personlighetsstörningar, funktionsnedsättningar fysiskt, motoriskt. Det kan vara väldigt blandat. Vi kan prata personer som anhörig till en cancersjukdom. Alltså väldigt, väldigt brett. Nu nämner jag ju inte ens en bråkdel. Så, vill kanske passa på att säga på det här temat att just där jag jobbar så är vi inte spets på missbruksberoende. Det finns andra som är jätteduktiga på det inom regionen. Men det känns viktigt att säga här. Men att det också är väldigt viktigt, det anhörigskapet såklart. Så vi kan hänvisa dit vid behov.
Okej, ungefär 200 personer som är i er verksamhet och man är anhörig av många olika anledningar, det kan man konstatera, och mörkertalet är stort och det viktiga är att få kontakten snabbt för att inte själv bli sjuk. Jag tänkte vi ska prata mer om vad ni gör på anhörigstödet lite senare. Jag vill tillbaks till Lina och till din pappa faktiskt. Beskriv er relation lite grann så där så vi får en bild av dig och din pappa.
Ja, våran relation har väl alltid varit väldigt god mellan mig och pappa. Det är pappas tös har jag väl varit, lite sladdig så där som kom lite sent. Jag har två lite äldre bröder. Min pappa har ju alltid varit en väldigt levnadsglad person. Man har alltid haft väldigt roligt med pappa och sådär. Det är liksom aldrig några tråkiga stunder med min pappa. Det är verkligen så som jag tänker på han.
Om du skulle sätta tre ord på han sådär som känns som att det här är pappa så som jag vill beskriva han.
Ja, han är sprallig, glad. Nyfiken.
När började du misstänka att någonting inte stod riktigt rätt till?
Ja, vad ska jag säga, omkring 2015 ungefär så försökte jag liksom grunna lite på vad det var som var annorlunda med han. Han gick gärna med till doktorn och sådär så det var inget problem så vi var iväg och han ville själv ha hjälp med ögonen och öronen och lite sådana här saker som han då tyckte var jätteviktigt. Och jag försökte väl kanske att vi skulle se hur det var lite med minnet och sådär.
Du misstänkte att det var någonting som inte stod rätt till?
Han var lite annorlunda. Jag kan inte riktigt... Förutom att han hade svårt att få fram ord. Men det har varit tillbaks länge i tiden. Att han har haft svårt och även som ung så var han alltid sådär att nej men jag har varit hemma vid han som bor här borta i gula huset här i hörnet liksom lite så. Så det har man varit så van vid så det var liksom inte riktigt det som var men någonting var det som var lite annorlunda. Jag tyckte att han började uppför sig lite annorlunda sådär. Men jag fick inte så där jättebra gehör av doktorerna på det. Så att det blev inget speciellt där. Vi var på EEG och en hjärnröntgen. Och det visade att han hade haft en propp. Så, men det blev inte så mycket mer där. Så sen lugnade det av igen.
Men du fortsatte att ha den här känslan i kroppen jo. Att det var någonting som inte stämde. Vi ska säga att du jobbar ju dessutom som Silvia syster och jobbar med demente i din vardag.
Precis.
Och ändå så var det sådär lite diffust för det.
Jo, det var ju inte sådär stjärnklart så. Det var det inte. Och sen, jag vet inte, liksom när man känner personen så himla väl så... Och sen är man inte med han... Ja, som mamma då dygnet runt. Hon tyckte ju att han var konstig. Men jag tror han skärpte till sig när han var med mig. Och liksom vi pysslade hem i trädgården och sådär va. Så märkte man inte så jättemycket. Men ja, som sagt, det blev inte så mycket mer där då, men sen var det förra året på hösten, sen sommaren där, som han blev försämrad, förstår jag på mamma också, liksom att han började bli lite sur och grinig och sådär. Ja, men då förstår jag att det var någonting, för det har ju inte pappa varit. Han har varit väldigt enkel person att ha att göra med, liksom. Så, ja, men då tog jag tag i det igen och pratade med min ena bror om det, att det är någonting konstigt igen, liksom. Och då bestämde vi träff med biståndsanläggare, för de hade vi redan kontakt med, i och med att de har haft lite hemtjänst lite från och till. Så att den kontakten var redan knuten. Så då var bara att ta upp det igen, och så fick vi en ny träff med en biståndsanläggare hemma hos mamma och pappa då. Och då bestämdes att pappa skulle flytta till korttidsenheten på Korpen en liten stund. Så fick vi se liksom hur mycket hjälp pappa behövde och sådär.
Hur var det som anhörig att vara med och ta ett sånt beslut?
Ja, jag måste ju säga det att sådana beslut är ju aldrig roliga att ta. Men jag kände nog ett väldigt stort stöd i den här biståndsanläggaren. För hon var väldigt, väldigt bra och väldigt professionell. Och hon frågade på ett sånt bra sätt både till mamma och pappa. Alla fick liksom verkligen komma till tals och berätta hur de kände. Och både mamma och pappa var liksom var inne på att nej, men det var inte bra, och det var inte bra hemma, och de mådde inte bra, någon av dem, och pappa var med på att flytta därifrån, och så att vi bestämde det ganska snabbt där då, och jag kände att jag behövde inte ta det beslutet, så det var jätteskönt, måste jag säga, för det är sådana beslut är inte roliga, alltså.
Och sen kom diagnosen under hösten.
Under den här tiden på korttidsenheten så började de undersöka han lite mer där.
Mm. Vad tänkte du när du fick reda på att det var
den mest diagnosen? Det var så, tänkte jag.
Bekräftelse?
Det var lite så. Mm. Bara liksom lite synd att det fick dra ut. Det hade kanske inte behövt bli så knöligt hemma för mamma och pappa att liksom de liksom ska gå och gnata på varandra och bli sura på varandra. Nu hann det liksom bli så. Det var väl lite synd när man har varit gift i så många år och haft det bra, liksom. Mm.
Hur var det för din del då, under den här perioden?
Ja, det blir ju ganska intensivt. Det är ju mycket att pyssla, och nu hade jag ju väldigt god hjälp av min ene bror där. Så vi delade ju upp sakerna och hjälptes åt så, men det blir ju intensivt under de här perioderna. Och det är mycket att tänka på. Nu har jag ju lite hjälp av att jag är inne i den här karusellen lite. Ibland är det bra att veta saker och ibland är det lite sämre.
Vad har varit svårast?
Ja. Bra fråga. Det är nog det här att räcka till, tror jag. Det gör man liksom aldrig på något vis. Det är nog det som är värst hela tiden, tror jag.
Tove, vad säger du? Hur väl stämma Linas berättelse in med de berättelser som du får höra i ditt jobb på anhörigstödet?
Jag tänker att det du beskriver är... Du beskriver det så himla väl, faktiskt, hur det kan se ut både för er som är anhöriga till någon som har demenssjukdomen, också skulle väldigt mycket av det här stämma in på andra anhöriga till personer med andra typer av fungeranden också. Det här med att räcka till är ju ett tema alltså för sig, för det är ju ofta så att vi är nära någon som kanske har en livslång funktionsnedsättning eller en diagnos som kanske också betyder att man kommer så småningom gå bort i den. Så det kanske inte är så att vi alltid kan göra allt som vi skulle önska. Så någonstans är balansen kontra då det, kontra att räcka till. Men att också få ett utrymme för att få känna på det där lite. Ja, jag känner igen det jätteväl, verkligen.
Alltså, vad säger man till en sån person som känner att de kommer in till er och känner att jag mäktar inte med, liksom. Det går inte att få ihop pusslet.
Ja, vad säger man? Först så tycker jag att man lyssnar. Det är faktiskt inte att underskatta, för min erfarenhet av att träffa anhöriga att många gånger, så när man möter oss så kan det vara första gången man faktiskt sätter ord på de här känslorna av att känna sig otillräcklig, till exempel. Den här sorgen som det många gånger är. Det kanske inte alls var det här jag hade räknat med skulle hända i mitt liv. Oavsett vem vi träffar, det kan vara föräldrar till små barn, stora barn, partners eller föräldrar, alltså så här. Men det här är ändå ofta förekommande gemensamma nämnare. Och att då få ett rum där jag får prata om de här sakerna med någon som i bästa fall har rätt bra förståelse, för det tror jag att vi har i vår verksamhet. Vi möter ju dagligen personer som kämpar med liknande saker. Det finns någonting välgörande i det, att få den ventilen, tror vi. Vi upplever att vi får det som feedback också. Men när vi har lyssnat, också kunde lyssna in vad saknar du för information, kanske. Till exempel, nu vet ju du rätt mycket om samhällssystemet och bistånd, och dina föräldrar hade redan en pågående kontakt, så att säga, med det systemet. Men det är lite olika hur mycket man vet. Och där fungerar vi ju också som en informationskanal mellan anhörigstödet till mottagningsteamet och biståndsanläggare, olika bistånds, ja, men insatser helt enkelt.
Det är det någon skillnad på behovet? Ser olika ut, såklart beroende på vilken människa det är som kommer in. Men kan du se några så här sjukdomsspecifika behovsvariationer? Demens kontra cancer kontra vad det nu kan vara för någonting?
Det är en bra fråga. Jag skulle säga att, ja, vad ska jag svara på det? Jag tror att det mesta är personbundet, även om det såklart finns också vissa skillnader. Liksom så att de flesta som vi idag träffar som anhöriga till någon med demenssjukdom till exempel är äldre anhöriga. Du är ju i liksom yrkesverksam ålder, det är inte alla som vi träffar idag som är det, just kring demenssjukdom till exempel. Så där kanske finns olika saker vi behöver prata om. Medan som jag träffar, och det är lite motsvarande om jag träffar någon som är yrkesverksam ålder och har en partner med en utmattningsdepression eller syndrom. Ja, det är klart, då blir det ju också olika typer av frågor. Men lite svårt att svara på det sättet som jag tror att du skulle önska, faktiskt. Men det är klart att det är mera personbundet, skulle jag svara.
Mm. Om vi tittar på er portfölj då, anhörigstödet, vad är det ni kan konkret, vi har förstått att man kan komma och prata med, men vad är det ni kan, vad är det ni erbjuder?
Mm. Vägen in till oss är oftast just enskilda samtal som vi kallar sorterande samtal, mycket att lyssna in och kolla av nuläge, lyssna vad saknar vi för information här, vad behöver du fylla på med, men mycket ett känslomässigt stöd i det. Därifrån är det vanligt att man fortsätter till anhöriggrupp med olika inriktningar, och det ska jag gärna återkomma till mer. Men vi har också vad vi kallar för öppna anhörigträffar, dit du kan komma en gång eller flera, beroende på vad du har ork och tid med. Där man får prata om sin situation med personal.
Hur går det? En öppen, man går bara dit alltså?
Man går dit, det finns tider i det programmet man kan ladda ner från vår hemsida. Flera gånger varje termin ser det här ut som just nu. Då kommer man dit och har med sig det man har på hjärtat just då. För att få dela sin upplevelse med andra. Mycket av vår verksamhet kretsar just kring det, att få dela upplevelser. Därför att vi ser att det finns många som upplever att man är väldigt, väldigt ensam i sin situation. Och det är man ju kanske också många gånger. Ibland är det så att vi, när vi kommer till oss i vår verksamhet, förstår att jag är ju inte ensam. Jag upplever det som att jag är helt solo i Visby på Gotland, om man tar det på det här sättet. Icke fallet. Det är inte så. Därför blir det viktigt att våga säga, jo, men jag testar den här verksamheten, och får komma och säga, men du har det likadant. Du kämpar också på det. Men du, hur gjorde du? Skulle vi kunna snacka om det? Hur gick det till när du ansökte den här insatsen? Vad ska jag tänka på? Att anhöriga själva får möta varann. Mm. Det tror jag är kanske det bästa anhörigstödet. När vi lyckas med det. Nätverket, som vi kallar det.
Lina, du har ju använt de här tjänsterna, om man säger så.
Mm, precis. Jag gick en blandad grupp, för att det finns ju specifik demensgrupp för anhöriga som är nära någon demenssjuk. Men då hade min pappa inte fått någon demensdiagnos ännu. Så därför hoppade jag på den andra gruppen som, där det var blandade anhöriga. Så där, och den hette Tove, den hette...
Samtal om livet.
Samtal om livet hette den, ja.
Hur var det då?
Det var toppen.
Beskriv, berätta lite grann, vad gjorde ni?
Vi satt en liten grupp tillsammans med Yvonne i anhörigstödet och en präst utifrån. Och pratade kort om lite sånt här djupt som vad är meningen med livet. Sätter lite ord på det. Och varje gång vi träffades så försökte man liksom att berätta lite vad man var just då i sitt anhörigskap. Ibland kanske man mådde lite bättre, ibland var man sämre. Och, det blev väldigt, väldigt bra. Alla hade väldigt stor nytta av det som kom till den här gruppen.
Vad hade du för nytta av det?
Men först och främst att... Nu ska man ju inte liksom tänka kanske att mina problem är inga stora problem, men just det där att se de här andra i gruppen, vilka problem de hade. Nu var det ingen som hade någon demenssjuk så direkt mer än jag i närheten. Men just att ja, men det är bra att träffa andra som också är i en jobbig situation. Och man kan liksom på något konstigt sätt koppla av mitt i den där jobbiga stunden. Och sen bara att man får... lätte lite och bara berätta på, liksom, man gick ju inte något djupt in och satt och pratade i en timme om mig och min pappa, utan man berättade lite kort och ganska skönt. Och var det en dag som man inte vill berätta något så gjorde man inte det, men det var,
man fick pysa lite grann.
Ja, ja.
Jag tänker att en del kanske skulle tycka att det är lite läskigt att sätta sig i en grupp och börja prata om Så privata grejer i en svår situation.
Ja, alla fixar kanske inte det. Men tanken från anhörigstödets sida är ju nog att i alla fall att vi ska få prova, vi som kommer. Och det var någon som lämnade som kände att det var ingenting. Så det var en som slöt liksom efter första gången. Men vi andra blev kvar. Så det är väldigt olika. Men för oss andra var det ju väldigt, väldigt bra.
Nu har du gått 6 gånger ungefär, va?
Ja, och vi har avslutningsgången imorgon. Ska vi träffas.
Vad tror du att det har betytt för dig att vara med i den här gruppen?
Men just att bli lite bekräftad, tror jag. I och med att jag själv jobbar i demensvården och tar hand om andra hela tiden och andra anhöriga, och just att nu var det ganska skönt att nu var det jag som var liksom den här anhöriga. Det var ganska skönt.
Har ni olika grupper då, beroende på vad det är för typ av sjukdomar? Där, hur funkar det här?
Yes, det har vi. Den som du nu har berättat om, Samtal om livet, var faktiskt första gången som vi körde nu när du var med inriktning på existentiella samtalet utifrån existentiell hälsa, att just få dyka in i de här frågorna om meningen och skapa mening med det vi är med om. Det finns mycket forskning på det, att vi behöver få vara i det. Det är väldigt läkande. Det är en grupp som är öppen för alla anhöriga, oavsett vem man är anhörig till, så att säga. Sen har vi också grupper som är riktade mera, bland annat anhöriga till personer som har en demenssjukdom, ska jag säga. Inte nödvändigtvis diagnos, det behöver man inte ha för att vara med som anhörig, utan... Ja, diagnos är inte kriteriet för att komma in i vår verksamhet, det vill jag säga tydligt.
Utan vad är kriteriet? Att man känner sig som anhörig?
Ja, att du är anhörig i bemärkelsen är nära någon. Och det måste inte heller vara blodsband, familj, det kan vara en vän. Det kan vara en partner som förvisso är familj, men det måste liksom inte vara den traditionella medicinska bilden av anhörigskap. Utan du har en nära relation med någon som du ger så mycket stöd i vardagen att det kanske påverkar dig. I ditt mående. Men det är de grupperna bland annat. Sen har vi anhöriggrupp med inriktning i psykisk ohälsa och eller psykisk funktionsnedsättning. Världens längsta namn, men för att inkludera det snarare än att missa någon. Där vi till exempel kan möta personer som är anhörig till någon som har depression eller utmattningssyndrom, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller väldigt blandat. Så. idag är det en grupp som där vi tar emot både anhöriga till yngre och äldre. Har idéer såklart om att också rikta dem mer. Till exempel föräldrar till små barn, föräldrar till vuxna barn, partners och så vidare.
För du sa så här, 200 personer ungefär i er verksamhet idag. Mörkertalet är stort. Och då undrar jag lite grann, så här, men vilka är det som ni inte når? Eller om man vänder på det, vilka är det som kommer?
För det första så tänker jag att vi kan nå ännu fler av de så att säga, målgrupper, om jag ska uttrycka mig slarvigt, som vi redan når. Det finns ju väldigt många på ön som till exempel lever nära någon som har en demenssjukdom eller en cancer eller en psykisk ohälsa som vi inte når. Även att vi har de grupperna idag. Så vi jobbar ju verkligen för att nå ut och behöver göra ännu mer av det. Vi försöker så gott vi kan att nå ut tidigt. Grupper som vi ska och vill göra mer av är bland annat anhöriga till personer med cancer, sjukdom. Personer med fler funktionsnedsättning till exempel. Det finns flera. Det är och stroke till exempel. Nu har vi inriktning demens utifrån att demens och psykisk ohälsa är ju också två så att säga, spår som vi prioriterar utifrån högre förekomst av diagnosförekomst på Gotland än i riket i stort. Därför prioriterar vi just nu de här två spåren så att säga. Men alltså, det är så stort, man skulle kunna göra egentligen väldigt, väldigt brett. Alltså mycket, mycket mer än vad vi idag gör såklart. Men det är också därför vi har valt att gå det här spåret med grupper som är riktade till alla anhöriga. För vi ser ju att många gånger så är det samma frågor som återkommer. Och de här frågorna som till exempel diagnoskunskap eller insatser, biståndsanläggare som kommer och berättar, de kan vi ju sätta som mera föreläsningstillfällen eller infoträffar. Där man inte måste då förbinda sig till att gå de här 6 gångerna. För anmäler man sig till grupp så är det bra för gruppprocessen och tryggheten att vara i hela, tänker vi.
Vilken fråga var det du hade när du kom till anhöriggruppen?
Jag vet inte om jag hade några frågor egentligen så där, utan jag tror att jag hamnade där på grund av att jag kände att jag behövde ha fokus på mig själv en stund och att nu var det liksom bara jag som, just det här att få sitta ner en liten stund, för livet rasar liksom på i 180 blås och det är någonting hela tiden, man hinner liksom inte reflektera och tänka, och det tyckte jag att det var väldigt skönt i den här gruppen, att få sitta ner i 2 timmar och kunde inte göra någonting, utan nu var du där och nu var det liksom, nej, det var jättebra.
Har du själv, vi pratade ju om att anhöriga drabbas av sjukdom många gånger och att det påverkar ganska mycket, har du själv känt att det har varit nära, eller hur tänker du kring risken med att själv bli sjuk i anhörigskapet?
Ja, och många runt omkring mig har väl liksom flaggat lite sådär för mig, liksom att du ska väl tänka lite på dig själv och sådär. Men det är väl svårare än vad man tror, att liksom när man är i det så det bara åker som något slags ekorrhjul. Så jag är lite rädd kanske att jag liksom att jag ska bli sjuk sen när det lugnar ner sig. Lite så där tänker jag nog. Men jag försöker verkligen ta hand om mig själv, att på kvällen liksom sätta mig och verkligen bara ta det lugnt och bara koppla av en stund och återhämta mig. Jag försöker tänka på det. Men sen var det barka hem, det vet man ju aldrig riktigt. Men.
Kan du beskriva lite grann? För jag tror att för den som kanske inte har varit i en anhörig situation så skulle det kunna vara ganska bra att, om vi kunde få någon bild av vad är det för typ av sysslar som upptar ditt liv? Liksom hur påverkar din pappas sjukdom din vardag på något sätt, konkret?
Ja, det är ju, det har ju påverkat mitt huvud mest. Huvudet är liksom, det jobbar väldigt, väldigt mycket, och även nattetid så är det lite svårt att sova. Det är precis som att, för jag har aldrig haft något problem att sova, men nu är det precis som att när jag lägger mig ner och liksom tar det lugnt och sådär, då börjar liksom huvudet att jobba. Och så börjar man liksom tänka på, kanske att pappa skulle vilja ha glass, jag ska nog köpa med mig glass imorgon. Och pappa skulle egentligen ha ett par nya byxor och du vet hela det här. Och så snurrar det på och så blir man lite så här småkonstig när man inte får sova. Så man blir lätt trött i huvudet, inte trött i kroppen på något vis, utan trött i huvudet. Och det tror jag är många anhöriga som känner. Mm. Just att man aldrig får riktigt ro. Mycket, mycket små saker som hela tiden ska planera, som man kanske ska åka med på sjukhusvistelser och så vidare. Det är ju någonting hela tiden. Det tror jag har varit det som har varit jobbigast.
Jag tänkte vi skulle, nu är du specialist på demens i och med att du är Silvias syster och dessutom anhörig då till Tore. Och Tove, du sitter här som anhörig stödjare. Sådär. Du var ju inne lite grann på hur det började med din pappa. Men om vi skulle ta de första tecknen på demens, bara för det kan vara bra att alla kan ha det med sig lite grann sådär.
Nu är det ju så att det finns ju olika sorters demenssjukdomar som man måste ha med i tanken. Att det yttrar sig på olika sätt. För min pappas del så handlar det om en vaskulär demens.
Och då får du förklara vad det är för någonting.
Ja, då är det ju som de såg på min pappas röntgen att han hade haft en propp. Och det är ju typiskt när det gäller vaskulär demens. Då är det små kärl som går sönder och... det gör ju ofta på de vaskulära demenssjukdomarna, alltså då är det ofta att det börjar med att man får svårt med sitt tal, och så var det ju för min pappa med, det började ju mycket så, svårt att få fram orden, antingen fick han inte fram alls och så blev han lite arg på sig själv, eller så kom det något felord, lite gråtmild. Också ganska vanligt för de vaskulära. Lite sådana tecken kunde jag se. Det stämde ju in ganska bra. Jag kunde se liksom sammanhanget med de som jag sköta.
Mm. Vi ska säga, jag sa lite slarvigt att det är en vanlig sjukdom. 160 000 personer har diagnosen demens idag, enligt Svenskt Demenscentrum. Och det här är en siffra som kommer att öka i takt med att antalet äldre blir fler. Ja. Som anhörig då, om man misstänker att man har en i sin inre krets som har de här uppvisat tecken på att det kan vara demens på gång. Vad ska man göra? Har ni något tips?
Jag tänker ju att det är viktigt att man kommer iväg till doktorn, att man om man misstänker någonting som man hör åt någon. Och det är ju det som är det svåra, tror jag, att jag. Som jag hör i alla fall på andra anhöriga, att de får inte med sig personen i fråga till doktorn. För att många vill inte gå till doktorn. För att man kanske tycker att det är obehagligt på olika sätt. Nu var ju inte det svårt för min del, för pappa var inte rädd för att gå till doktorn, utan snarare tvärtom, liksom tyckte att det var bra att gå och snacka lite med doktorn och så vidare. Det är nästan som en utflykt, jättetrevligt liksom. Men det är det tror jag som är viktigt.
Snabbt till doktorn och som anhörig då, hur länge ska man själv vänta på att ta hjälp? Ska man köra hela vägen in i kaklet?
Nej, jag tänker så här, vänta inte alls. Och just, kanske ännu mer, just när, för vi möter ju ofta det här att man som anhörig känner att vi borde gå till doktorn men vi lyckas inte, vi får inte med oss den här personen. Ja, men under tiden som ni jobbar med det så kanske du som anhörig behöver få så här, hänga lite med oss och göra precis det Lina har pratat om nu. Att få landa lite i de samtal vi kan göra, men också hjälpas åt att tänka. Vi har ju hört ett antal personer som inte har varit så sugna på att gå till doktorn. Vi kanske också har någon idé, i bästa fall. Mm. Ibland inte, men ibland har vi det. Så man får jättegärna ta kontakt med oss tidigt. Det behöver inte vara så att du tänker, ja, det är givet att jag hör hemma där. Om du bara tror att en liten del av dig tror att det kan vara vettigt, så välkommen att ta en kontakt. hellre en gång för mycket, verkligen. Mm.
Mm. Det kan vara ett bra råd kanske. Mm. Mm. Vi ska säga det att också, vill man veta mer om just demens, vi ska inte djupdyka i den frågan, men vill man veta mer så på demenscentrum.se eller på demensförbundet.se så finns det ganska handfasta råd både för den som själv bedrabbar och för hur man kan agera som,
jättebra hemsidor.
Som anhör, eller hur? Så, för att komma i kontakt med er då, om man nu känner att man behöver det, hur gör man då?
Mm. Supervälkommet att ringa oss själv. Du hittar kontaktuppgifter via gotland.se/anhörigstöd. Den hemsidan, du kan ringa via växeln och be att få prata med någon av oss. Du kan skicka e-post och du har den adressen också enkelt via vår hemsida. Information finns också då på hemsidan såklart, men också i social media allt mer. Tycker du att det känns tufft att själv ringa så kan du nästa gång du har en egen vårdkontakt be om att de förmedlar en intresseanmälan om anhörigstöd. Det ska personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst kunna göra. Och då ringer vi upp dig när du har lämnat samtycke helt enkelt. Så det finns många olika sätt och vi försöker kontakta så snart som möjligt alltid.
Mm. Vi ska börja runda av det här samtalet lite grann, tänkte jag. Men Lina Marina, vad skulle du vilja säga till andra som kanske är i din situation så där, som har dina bästa råd?
Ja, det här med anhörigstödets grupper är ju inte någon dum idé. Det tyckte jag var väldigt bra, så det kan jag rekommendera att man går på. Och man kan få väldigt mycket stöd. När man har frågor och sånt där så kan man få väldigt bra stöd av dem ifrån anhörigstödet.
Är det någonting som du skulle ha gjort annorlunda idag om med den erfarenhet du har nu efter din pappa?
Nej, man tänker väl att man kanske skulle ha tryckt på mer då för 2 år sedan när man höll på där. Liksom. Men det går ju inte alltid riktigt som man vill. Man kan ju inte bestämma över andra hur som helst heller. Så att, men man kanske ska vara lite mer påstridig som anhörig. Och så kanske man lyckas. Jag vet inte. Men sök ju hjälp liksom om det känns jobbigt. För det är jobbigt att sitta med alla de här tankarna själv. Och jag tror att många anhöriga väntar väldigt, väldigt länge och de känner sig dåliga för att de inte klarar och skjuter kanske sin man eller fru hemma och det ska man inte göra för det är ju inte tanken, man ska ju vara fru eller man, man ska inte vara skjutare liksom, så att nej, be om hjälp åt alla möjliga håll och kanter och prat gärna med vänner och sånt runt omkring liksom.
Hur tänker du själv på framtiden nu om du blickar framåt i din egen verklighet?
Ja, du, jag ska ju nu, eftersom att min pappa är ganska dålig nu så har jag fått reda på att det finns ett stöd som heter närstående penning som man kan använda sig av som faktiskt är på 100 dagar som man som anhörig kan utnyttja när någon är väldigt sjuk. Det är ju ändå som min pappa är. Och då, det kan man dela med släkt och vänner och grannar och sånt som så kan man dela upp det och hjälpas åt och sitta och finnas som ett stöd där. Då. Så det tänker jag börja med nu på torsdag här då med min pappa. Och vara lite mer med han. Mm. Så det är väl det som är planen nu. En dag i taget tar vi.
Mm. Det låter tungt. Hur orkar man? Vart hämtar man krafterna?
Ja. Dels har jag ju ganska bra arbetskamrater som jag ventilerar ganska mycket, men det är viktigt. Vänner och familj som stödjer mig väldigt mycket. Men sen är det väl lite får jag väl tacka mitt intresse av demensvården som alltid har varit väldigt stort. Att jag liksom har läst mig till ganska mycket och ja, men det gör väl en lite starkt också att man har lite kunskap i det. Men nej, men man får ju försöka ta hand om sig själv, göra sånt som man verkligen gillar lite små stunder emellanåt, så att det är bara jag också ibland. Det är väldigt viktigt. Det är väldigt lätt att man glömmer det, men det måste man göra. Men det här med närstående penning vill jag ju faktiskt slå ett slag för det verkar inte vara väldigt många som vet om. Och det kände jag var en väldigt bra grej när jag fick reda på det, och som gjorde mig väldigt glad att jag kan få vara med min pappa istället för att vara på mitt jobb liksom nu.
Mm. Jättebra att du nämner. Mm. Det finns mer information, dels kan vi berätta, men man kan också direkt kontakta Försäkringskassan, för det är dit man ansöker närstående penning. Så det bra att du säger.
Jag tänker, det är tungt att prata om det såklart, men med demenssjukdomen så det finns ju ett slut på något sätt. Det kommer en dag när man inte är anhörig längre. Hur finns det någon hjälp att få då när man liksom kanske lämnar, som du beskriver, men det är flera år av anhörig skap tiden efter?
För det kan jag ju ibland tänker på i mitt jobb att nu har man liksom träffat de här anhöriga i flera år och de har nästan blivit som en familj för en. Och sen plopp så tar allting slut den där dagen där och så tänker man jättemycket på dem, liksom hur de har det och vad finns det för dem. Jag tänker en del är väldigt ensamma då och då vet jag inte riktigt vad samhället har för dem, om det finns liksom någon tanke kring dem. Jag har ju jag kommer ju klara mig på något vis, för jag har ju mitt jobb och som jag går till och livet fortsätter liksom. Men är man pensionerad och anhörig och blir sittande mycket själv så
I anhörigstödet brukar vi göra så när man har kontakt med någon som under tiden som man går hos oss och blir ensam, att den man är anhörig till går bort. Det kan ju vara både yngre och äldre faktiskt, där det sker. Då kan man gå kvar några samtal hos oss. Det är inte så att dörren stängs direkt, verkligen inte, utan det handlar också om att få göra ett bra avslut i den kontakten man har med oss. Men sen hjälper vi till om man vill att dels slussa vidare till bland annat sjukhuskyrkan som har sorggrupper som är jättebra. De vill jag verkligen rekommendera. De kan man kontakta själv också. Sen just det du nämner också med de sociala relationerna, att det är ju inte helt ovanligt att man en intensiv period av att vårda en period kanske tappar kontakten med en del av sitt nätverk. Det är inte alltid, men om det händer så kan man väl tänka att det inte är helt, man är inte ensam om det. Då kan vi också hjälpa till om man till exempel är plus 65, så slussar vi vidare till annan verksamhet inom vår enhet så, där vi har mötesplatser för seniorer som handlar mycket om det här sociala och få vara gemenskap. Sådär. Men det beror ju helt på vem vi träffar, vad vi slussar till och vad man är intresserad av om man vill ha.
Men att ställa frågan till absolut är inte fel om man säger
nej,
så.
Nej, verkligen inte. Det är viktigt.
Ja, bra. Hörrni, jag tror vi ska sätta punkt där. Stort tack för att ni tog er hit och hade tid och att du orkade dela med dig av dina tankar runt att vara anhörig. Tack också till Tove Urberg. Ni har lyssnat på I verkligheten, en podcast från socialförvaltningen, och vi finns på gotland.se/iverkligheten eller på nätet där poddar finns. Ha det gott, tack igen.